redan när jag pluggade min grundutbildning till sjuksköterska fastnade jag för psykiatrin. Att kunna ha samtal med människan, skapa ett möte och ge trygghet. Ledningen vill ha korta vårdtider för att spara pengar. Läkemedel prioriteras högre än det medmänskliga samtalet. Jag förvånades över hur mycket tid mina kollegor kunde spendera i fikarummet när de inte stod i läkemedelsrummet och delade medicin eller satt framför datorn och dokumenterade. Varför gömde de sig för patienterna? Var det någon etisk stress? En rädsla av att inte räcka till? Eller kanske känslan av att ge upp det som kallas personcentrerad vård? Jag heter Linda Zetterström. Jag är 33 år och bor i Ängelholm i Skåne. Tillsammans med mina två barn och katter. Det här är min mittårsrapport för Teatertribunalen.
Gud älskar dig just som du är något som man ofta får höra. Sen följer en lista med krav på förändringar man måste göra för att bli godkänd, för att vara med. Men om jag lyder dem nu, då vore jag inte jag. Då vore jag någon annan än jag. Allt vad jag har är en bön, en dröm om att en gång få duga, att få leva mitt liv som jag vill utan att tvingas att ljuga om vem jag älskar, om vad jag är. Att vara någon som är välkomnad in. Annars är jag inte jag. Annars är jag någon annan än jag. Om jag fick leva mitt liv en gång till, gjorde jag om det igen och igen. Om jag fick välja precis som jag vill, ville jag vara jag. Annars vore jag inte. Annars vore jag inte jag. Annars vore jag inte jag.
Jag jobbar till vardags som specialistsjuksköterska i psykiatrin i öppenvården FACT Helsingborg. FACT står för Flexible Assertive Community Treatment. Och vi är ett nytt koncept där vi jobbar mycket med hembesök hos våra patienter. Vi möter dem där de är i livet och följer dem i både med- och motgångar. Gör upp vårdplan, knyter in anhöriga och kommunen och skapar ett samarbete för att kunna knyta upp kontakten när patienten mår sämre och kunna skala ner när patienten mår bättre. Jag blev färdig sjuksköterska sommaren 2017 och specialiserade mig sen nästan direkt inom psykiatrin. Jag ville spendera mycket tid ute bland patienterna på avdelningen där jag började jobba. Skapa tid för samtal och återhämtning. Erbjuda mer än lugnande mediciner som kuperar ångest för en kort stund. Jag ville att patienterna skulle få med sig någonting när de skrevs ut. Jag tror inte jag var ensam om att vilja det. Men kulturen satt i väggarna, som på så många andra avdelningar runt om i Sverige. Den etiska stressen, det var lättare att gömma sig bakom datorskärmen än att ha det där svåra samtalet med patienten som inte längre vill leva. Det kan vara oerhört tungt att möta en medmänniska som befinner sig i en svår kris, jag måste lägga mina egna rädslor åt sidan. Min egen ångest. Möta någon som hellre vill dö än att leva. Befinner man sig själv mitt i livet kan det vara svårt att begripa. Det kan kännas skrämmande att vara den första som får ta del av det livsöde som lett den här personen till mötet med dig. De vita kläderna skapar en barriär, kan få en trygghet för dig som personal. Att ta på sig de vita kläderna är att ta på sig en professionell roll. Du förväntas vara kunnig inom ditt område och kanske även besvara frågor som du aldrig ens har funderat över själv. När jag under våren 2020 slutade i heldygnsvården och började i öppenvården så fick jag plötsligt ha mina privata kläder i yrket. Inga vita kläder att gömma sig bakom längre. Förväntningarna var lika höga, om inte högre. Jag hade ju blivit specialistsjuksköterska. Under tiden jag jobbade i heldygnsvården utvecklade jag ett verktyg för patienter med ångest. Verktyget kallas för akutlappar och innebär att patienten skriver ner sina tecken på ökad ångest och hög ångest. Likaså ska hen skriva ner strategier som hen kan använda i de olika stegen. Lapparna är färgade i trafikljusets färger för att symbolisera ångestens olika steg och hjälpa patienten att upptäcka sina tecken i god tid innan ångesten övergår till panik. Lapparna kan patienten sedan hänga ut på väggen och personalen kan stötta patienten att använda lapparna på avdelningen. Jag utvecklade detta verktyg eftersom jag ville göra något mer än att erbjuda mina patienter medicin så fort de sa att de hade ångest. Något de själva kunde använda och lära sig att hantera med tiden. Det tog tid att implementera akutlapparna, men patienterna uppskattade. Under min specialistutbildning skrev jag och en kollega vår magisteruppsats om akutlapparna. Vi intervjuade omvårdnadspersonal på två olika avdelningar i Sverige. En i Halmstad och en i Helsingborg, båda inriktade på allmänpsykiatri. Och just nu håller det på att bli en vetenskaplig artikel och akutlapparna används idag på flera ställen i Sverige, inom slutenvården och öppenvården. Oavsett var i vården du jobbar kommer du förmodligen stöta på någon som har ångest, kanske även suicidtankar. Suicidtankar kan alla människor ha någon gång ibland utan att det är farligt. Alla har vi någon gång funderat över livets mening och i motgångar kanske känt att det hade varit lättare att vara död. Att tänka en tanke är inte farligt. Det är när tankarna leder till aktiva handlingar som de blir farliga. Oftast triggas suicidtankarna av ångest som i sin tur kan triggas av flera olika faktorer i livet. Livskriser i olika former kan få en människa att intensivt börja fundera på om det är värt att fortsätta leva. Förhoppningsvis finns anhöriga och andra i personens närhet som tidigt kan fånga upp och vara till stöd. Personer som bara har eller har haft flyktiga suicidtankar någon gång i livet kommer sällan till psykiatrin och särskilt inte heldygnsvården. När en person behöver vårdas inneliggande är suicidrisken förhöjd och personen behöver mer stöd för att kunna återhämta sig och hitta tillbaka till sina friska tankar. Nej, det är inte galet eller sjukt att tänka suicidtankar. Däremot är suicidtankarna ett symptom på att något i ens liv behöver förändras. Om vi befinner oss i en stark livskris, kanske har blivit lämnade av den vi älskar, förlorat jobbet, kan suicidtankarna delvis vara en flykt från en i stunden outhärdlig situation. De kan också vara en signal på att vi behöver förändra vår situation och göra någonting åt det. Kanske inte isolera oss, utan hellre ringa en närstående och be om hjälp, söka ett nytt jobb eller finna en acceptans i hur livet är just där och då. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be?
spirits will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. To let it go, but if you never try, you'll never know just what you were. Lights will
Jag pratade med en patient en gång som jag var kontaktperson till under längre tid. Hen var rädd att jag skulle larma om hen berättade om sina suicidtankar. Jag bad hen skriva om dem. Vi läste sen texten tillsammans och tolkade innehållet. Det visade sig att suicidtankarna fanns där, latent hela tiden. Men snarare var som en vila från ångesten när den var som starkast. När patienten tänkte på suicid kunde hen vila i att det fanns en utväg. Och att det var okej att flytta fram döden. Detta medförde att ångesten klingade av. Hade jag varit helt ny sjuksköterska hos denna patient hade jag förmodligen kört in henne direkt till psykakuten. Det gjorde jag också i början, innan jag fick en bredare förståelse för vad suicidtankarna betydde för patienten och att de inte nödvändigtvis innebar omedelbar livsfara. Man ska alltid ta suicidtankar på allvar. Som jag sa tidigare är suicidtankar ett symptom på att något är fel och behöver förändras. Min roll som sjuksköterska är att ta reda på orsaken till dem och stötta till förändring och återhämtning. För att kunna göra det på ett bra sätt behöver jag min patients förtroende och tillit. Det är alltid patienten som är kapten på sin resa till återhämtning. Jag är med som stöd längs vägen och kan ge patienten verktyg för att göra en förändring till det bättre. Bemötande är det viktigaste verktyg vi har inom psykiatrin, inom hela sjukvården egentligen. Bemötande är grunden i all omvårdnad. Ett bemötande är också skört och kan lätt gå sönder om det missbrukas. Att jobba inom psykiatrin är att ständigt jobba med sig själv. Lyssna in det som sägs, både det verbala och icke-verbala. Skapa hopp och vara en vägledare när patientens mentala kompass slutat fungera för stunden. Jag har många gånger fått höra patienter att vården inte lyssnar. Att makt missbrukas och att man ses som jobbig när man söker hjälp. Eller som uppmärksamhetssökande. Särskilt om man har ett självskadebeteende. Jag har hört patienter som uppgivet berättar om att vården gett upp. Att de känner sig som ett hopplöst fall. Att få höra det gör ont i mig. Ingen människa som söker hjälp ska behöva känna sig otrygg eller nonchalerad. Att söka hjälp är starkt. Det kan krävas timmar av mod och ambivalens innan man vågar ta steget och söka hjälp. Särskilt om man har gjort det flera gånger och blivit avvisad. Jag har mött patienter som sagt att de vägrar åka till psykakuten eftersom ingen lyssnar och de får vända i dörren. Jag har suttit med svårt suicidala personer där jag har åkt hem med en klump i magen. Knappt kunnat sova av rädsla för att personen ska ta sitt liv. Jag har många gånger ställt mig frågan när jag har åkt hem från jobbet. Vad kunde jag gjort annorlunda idag? Kunde jag gjort något mer? Som sjuksköterska gör jag alltid min makt för att patienten ska få vila från sina tankar. Jag gör upp överlevnadslistor till dagen efter. Jag skriver uppgifter till kreativa patienter som hellre skriver än att prata. Ber dem skriva ett brev till sina suicidtankar och mejla mig dagen efter. På det viset sätter jag upp en deadline för patienten som hen kan förhålla sig till. Ett sätt att skjuta upp döden. Skapar listor för distraktion på Netflix eller Spotify. Kopplar in mina kollegor. Stannar en längre stund. Kanske jobbar över för att säkerställa att patienten går med på att överleva kvällen. Kör in henne till psykakuten efter timmar av övertalande. Det är det jag kan göra. Vad som händer därefter är utanför min makt. Jag kan försöka påverka läkarna och hänvisa till mina observationer. Påtala den höga suicidrisken. Jag har ju oftast en annan bild av patienten än läkaren på psykakuten som bara träffar patienten tillfälligt. Jag har hela historien, bakgrunden och orsaken till att hen är suicidal. Läkarna ska utröna detta på 30 minuter, kanske mindre. Går allt väl har läkaren lyssnat och gjort samma bedömning. Går det mindre bra har läkaren kanske inte lyssnat, inte läst mina och mina kollegors anteckningar och observationer, utan klassificerar patienten än en gång som uppmärksamhetssökande och bedömer suicidrisken som låg. Dagen efter, om patienten överlevde sin suicidala kris, är det min uppgift att skapa nytt hopp hos patienten. Skapa en ny tilltro till att psykakuten hjälper, även om de nyss skickat hem patienten som skrikit efter hjälp.
Drinkar, hits i pannan.
rosa himmel över broarna och vattnet. Dulcity smörar igen. Rosa himmel och studenterna flippar. Pumpar haus från lastbilsflak.
Gå till psykakuten, ring dit och berätta hur dåligt du mår. De kommer att hjälpa dig. Jag vill så gärna säga detta till min patient när hen mår som allra sämst. När mina verktyg är uttömda och lika som mina kollegors. När patienten är så dålig att hen inte bör vara hemma ensam. Det ska vara självklart för mig som sjuksköterska att tipsa om psykakuten. Men när den instans som syftar till att hjälpa de som har allra högst suicidrisk inte lyssnar eller tror på det patienten säger, då känns mina löften om en hjälpande psykakut ganska tomma och vanmäktiga. Vad visar då detta på? Jo, för mig visar det på ett organisatoriskt problem som förmodligen kommer att ta lång tid att lösa, oavsett hur många avvikelser som görs. Jag har många gånger förundrats över att de flesta avvikelser inom vården utgörs av bemötandefrågor. Bemötande som är grunden i all vård som vi bedriver. På senare år har jag börjat förstå varför. Eller försöka förstå, även om jag har svårt att acceptera det. Vi kan dagligen läsa i tidningen om en sjukvård i kris. Patienter vårdas i korridoren och personal tvingas jobba dubbla pass utan chans till återhämtning. Jag har själv jobbat så. Det går ett tag. Kanske några år. Därefter börjar symptomen på mental utbrändhet att göra sig påminda. För att orka sätter man upp en barriär. Kanske stänger in sig i läkemedelsrummet och delar mediciner istället för att ha samtalen ute på avdelningen. Kanske mår jag själv så dåligt över min arbetsmiljö att det riskerar att signaleras över till patienten som då mår ännu sämre. Om jag inte orkar ta hand om mig själv eller tillåts att göra det, hur ska jag då orka stötta en medmänniska som är suicidal? Det kräver så mycket av mig. Jag kanske själv har de tankarna på grund av min arbetssituation. Då är det betydligt lättare att gömma sig och undvika att konfrontera sina egna farhågor. Förändring måste ske uppifrån, hos politikerna. Istället för nedskärningar behöver vården bli en attraktiv arbetsplats med rimliga arbetstider och löner. En sund personalstyrka ger en sundare arbetsplats. Den ekvationen är egentligen inte svår att lista ut. Om jag som personal mår bra kan jag också möta mina patienter på ett bättre sätt. Däremot är det aldrig acceptabelt att missbruka ett bemötande, oavsett hur stressig arbetsplatsen än må vara. Jag brukar ha studenter varje år hos mig på mottagningen där jag jobbar. De har alltid varit nöjda med sin praktik. Psykiatrin, som kanske tidigare uppfattas som skrämmande, har blivit en plats där de kan tänka sig att börja arbeta. Det jag värderar allra högst är bemötandet och jag försöker stärka alla mina studenter i att värdesätta just bemötandet. För det kommer de ha med sig överallt, var än i vården de väljer att jobba. Det är inte farligt att prata om suicidtankar. Många går runt med en rädsla för att prata om suicid eftersom de tror att det kan väcka en sovande björn. Tvärtom, att prata om suicid kan vara avväpnande och leda fram till att personen vågar öppna sig och söka hjälp i tid. Att prata är att mötas och dela erfarenheter. Lyssna. Jag brukar säga till mina studenter att ett möte inte behöver ta en timme för att det ska vara värdefullt. Ett möte kan vara kort och kärnfullt. Det är hur vi beter oss under mötet och hur mycket vi vågar tillåta oss att ta in samtalet som är det viktigaste. Att läsa och tolka såväl verbal som icke-verbal kommunikation. Patienten kan förneka att hen tänker ta sitt liv. Men titta på kroppsspråket. Är personen spänd, rastlös, frånvarande, påverkad, mutistisk, orolig, undviker hen ögonkontakt? Den icke-verbala kommunikationen säger ibland mer än den verbala. Det gäller att inte bara nöja sig med ett enkelt svar, för det finns sällan några enkla svar. En följdfråga kan leda till ett annat svar. En stunds tystnad kan göra att fasaden plötsligt brister. Det är viktigt att ha med sig att tystnad i ett samtal inte är farligt. Kanske obekvämt om man är ovan. Tystnad kan innebära att personen ännu inte känner sig trygg med att berätta eller vet i vilken ände hen ska börja. En stunds tystnad tillsammans kan göra att personen inte längre orkar hålla upp sin fasad utan långsamt börjar öppna upp sig, under förutsättning att du visar att det är okej att hen gör det. Ge det tid. Ett läkande samtal måste få ta sin tid. Skapa förtroende och tillit kan ta en stund innan personen vågar berätta närmare om sina innersta tankar. Suicidtankar är ju egentligen ganska intima och inget man berättar för vem som helst. För att ta del av hur personen faktiskt mår behöver du ge personen tid att orka berätta och vara tålmodig. Det behöver du inte en sjukvårdsutbildning för att kunna göra. Det viktiga är att du orkar visa att du lyssnar och stannar kvar i samtalet även om det är tungt. Det är inte farligt att ställa följdfrågor eller utforska mer om hur personen känner eller vad som orsakat hennes uppgivenhet. Kanske är du den första som frågar. Kanske är du den som blir den första som får ta del av personens innersta tankar. Det är först då du kan hjälpa personen och göra någonting åt sina tankar och hitta anledningar till att orka leva vidare. Var inte rädd för att använda personens nätverk. När man är suicidal är det lätt att stänga ut en oförstående och orolig omgivning. Motivera personen att ta kontakt med sina närstående. Bjud in dem till samtalet och få samtycke till att kontakta dem. Det blir alltid lättare att hitta tillbaka till livet om man inte är ensam. Ensam är sällan stark. Vi kan alla välja att jobba suicidpreventivt. Verktygen för att göra det bär vi med oss var vi än går. Att möta, lyssna och vägleda, det kan vi alla göra. Suicidprevention behöver också samarbete på flera olika nivåer. Att sudda ut hierarkier och makt. Brister det på en nivå så kommer det brista på flera. Kan heldygnsvården och öppenvården inte samarbeta är det en risk att patientens suicidrisk blir högre. Det krävs inte mycket för att skapa dialoger. Att lyssna in varandras kompetenser och observationer av patienten. Arrangera telefonavstämningar mellan öppenvård och heldygnsvård om patienten är inlagd. Besök av öppenvården på avdelningen. Medverka i heldygnsvårdens rond. Meddela förändringar i vårdformen i god tid för att undvika att patienten hamnar mellan stolarna. Se till att patienten får en ordentlig uppföljning om hen vårdas inneliggande efter ett suicidförsök. Suicidförsök kan ske både impulsivt och planerat. Båda är lika farliga. Ett impulsivt suicidförsök behöver inte betyda att personen har en stark önskan att dö. Det kan vara just ett försök att fly en outhärdlig situation. Det är stora risker personen tar. En överdos kan leda till döden eller till att personen skadas allvarligt. Många impulsiva suicidförsök sker också under påverkan av alkohol eller andra droger. Planerade suicidförsök kan vara svårare att fånga upp för omgivningen. Många beskriver att suicidförsöket kom från ingenstans. Men gjorde det verkligen det? Eller missar vi varningssignalerna? Bakom varje suicidförsök finns en upptrappning. Signaler som sänds ut till omgivningen, även om de ibland är subtila. Personer kanske drar sig undan, äter mindre, gör bort saker, undviker ögonkontakt, googlar på suicid, pratar om döden, upplevs som mer irriterad eller kanske som mer lugn än tidigare. Ofta ser vi detta tecken först efter att suicidförsöket har ägt rum, när vi har facit i hand. Just därför är det viktigt att vi skapar en öppenhet och acceptans i att våga prata när man mår dåligt. Att det inte är skamligt att berätta att man funderar på att ta livet av sig. Att det är lika okej att berätta att man har suicidtankar som att berätta att man har huvudvärk. Först då går det att göra skillnad och det kan till och med rädda liv.
So just give it one more try.
Vi är skapta för att överleva. Kroppen vill leva. Därför är det svårt att ta livet av sig, som tur är. Det är vanligt att många som försöker ta sitt liv också dricker alkohol eller tar lugnande medicin före sitt suicidförsök. Varje suicidförsök föregås alltid av en stark ambivalens. Där ena delen av oss är säker på att det vore bättre att vara död, men den andra sidan försöker övertala oss att det kommer bli bättre, att det kommer en morgondag. Det är under ambivalensfasen som personen också skickar ut direkta och indirekta signaler till omgivningen, som jag tidigare berättade om. Detta är i ambivalensfasen som vi har störst chans att hjälpa och ge stöd. Tar sig personen över ambivalensen och blir allt mer tydlig att hen vill dö och kommer att agera på sina suicidtankar, så kan vi också räkna suicidrisken som mycket hög. Här kan det ta längre tid att övertyga personen om att livet är värt att leva. Det kan krävas inneliggande vård, antidepressiv behandling och övervakning. Personen ska i alla fall inte lämnas ensam. Att bli övervakad innebär ett integritetsbrott, och även här är det viktigt med vårt bemötande och vår respekt för personen. Det är hemskt för patienten att ha en personal som sitter på en armlängds avstånd och kontrollerar en dygnet runt. Men i den akuta fasen är det livräddande. När ambivalensen har övergått i en tydlig planering, kanske ett misslyckat suicidförsök, är risken stor att personen sätter sina planer i handling. Vid suicidförsök ute i samhället är det många gånger polis och räddningstjänst som är först på plats. Kanske larmade personen själv i sista stund eftersom överlevnadsinstinkten tog över. Kanske var det en anhörig som larmade. Det sista personen behöver då är att bli tillsagd att hen bara söker uppmärksamhet och att det inte var allvarligt menat. Varje suicidförsök är allvarligt menat. Jag har fått till mig flera gånger tidigare patienter som har åkt in efter ett suicidförsök och blivit hemskickade. Att ingen tog dem på allvar. Att ta emot hjälp och våga larma själv i det akuta läget är det starkaste och modigaste man kan göra. Men det betyder inte att krisen är över. Det betyder att personen behöver hjälp och hitta tillbaka till sig själv igen och orka stå emot suicidtankarna. Polisen möter många som har gjort eller varit på väg att utföra ett suicid. Men trots att personen ibland körs in med polis i psykakuten är det ingen garanti att hen läggs in. I slutändan hänger det på den ansvariga läkaren och att personen tackar ja till att ta emot vård. Men för att göra det behöver hen bemötas på ett professionellt och medmänskligt sätt. Det räcker inte med ja och nej-frågor. Vill du bli inlagd? Nej, då får du väl åka hem igen. Personen tackar ju nej. Ja, det kanske hen gjorde, men hur ställdes frågan? Fanns det några följdfrågor? Tog man del av polisens observationer från när de hämtade patienten? Vad säger närstående? Har personen någon kontakt med öppenvården? Hur har deras bedömningar sett ut den närmaste tiden? Att bara ställa ja- och nej-frågor är att bagatellisera situationen och göra det enkelt för sig. Det kan också vara ett sätt att hålla ryggen fri om personen sedan skulle ta sitt liv. Hen sa ju nej vid förfrågan om hen ville bli inlagd eller om hen skulle ta sitt liv. Att göra suicidriskbedömningar är svårt, förmodligen det svåraste vi kan göra inom psykiatrin. Hur gärna vi än vill kan vi inte läsa någon annans innersta tankar. Däremot kan vi utläsa förändringar i beteende, icke-verbal kommunikation och i kroppsspråk. Kanske stämmer inte kroppsspråket överens med det personen säger. Där måste vi också våga utveckla samtalet och ställa fler frågor som kan skapa en reflektion. Inte nöja oss med enkla svar. Jag tror själv det kan vara svårt att nå en nollvision, men helt klart kan vi minska antalet suicid i Sverige på sikt. Tyvärr är det ju inte alltid så att fullbordade suicid föregås av kontakt med vården eller närstående. Kanske beror det också på att det fortfarande råder en tystnadskultur kring att prata om psykisk ohälsa. Det är här vi behöver börja i samhället. Skapa en öppenhet och ett accepterande klimat där vi kan fråga varandra hur vi mår och våga ta emot svaret. Jag har själv erfarenhet av psykisk ohälsa. Jag har själv varit suicidal. Jag fick en förlossningsdepression när mina tvillingar föddes. Som nyförlöst mamma är det kanske ännu mer tabu att berätta att man känner sig deprimerad, orkeslös och att man helst vill dö. En nybliven mamma ska sprudla av glädje och ha hur mycket ork som helst. På BB avlöste barnmorskorna varandra i att tjata om vikten av amning. Och jag sov ingenting. Ingen frågar hur jag mådde. Ingen berättar att det kan vara vanligt att känna sig lite nedstämd efter en traumatisk förlossning. Baby blues. Ingen berättar vilka symptom man ska vara observant på för att få hjälp i tid. Jag skickades hem och sov ännu mindre. Hela vardagen var som en svart dimma. Jag rasade i vikt och tappade all aptit på livet. Min dåvarande man började märka att det inte stod rätt till. I början kunde jag gråta, men sen var det som tårarna tog slut. Som alla känslor tog slut. Jag var som ett känslolöst svart hål. En kväll gick jag till järnvägen. Jag satte mig vid spåret och var övertygad om att jag skulle ta mitt liv. Innan jag gick hemifrån hade jag tagit lugnande tabletter för att våga genomföra det. Jag var ju övertygad om att jag var en fruktansvärd mamma och att barnen skulle få det bättre utan mig. Jag satt på järnvägen, väntade på ett tåg som inte kom. Senare visade sig vara stopp i tågtrafiken på grund av signalfel. Jag var övertygad om att jag skulle dö där och då. Idag är jag tacksam för att jag inte gjorde det. Att det faktiskt råkade vara signalfel just den kvällen. Annars hade jag inte suttit här idag. Då hade jag gått miste om mina barns uppväxt och insikten i att ett mående faktiskt kan förändras till det bättre igen.
Ignored. Can I help you not to hurt anymore? We saw brilliance when the world was asleep. There are things that we can have but can't keep. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. The reminders pull the floor from your feet. In the kitchen, one more chair than you need. Oh, and you're angry, and you should be. It's not fair. Doesn't mean it isn't there. If they say, who cares if one more light goes out in the sky of a million stars? It flickers, flickers. Who cares when someone's time runs out? If a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do. Time runs out if a moment is all we are, or quicker, quicker. Who cares if one more light goes out? Well, I do.
Så småningom började jag studera till sjuksköterska och gjorde små framsteg varje dag. Lärde mig att uppskatta livet igen. Kände en stark vilja att få hjälpa andra som befann sig i det lidande jag befann mig i när jag satte mig på järnvägsspåret. Tiden innan var fruktansvärd, både för mig och mina närstående. Som tur var så hade jag människor i min närhet som kunde fånga upp signalerna jag sände ut. Den kraftiga viktnedgången, avsaknaden av känslor och jag mer och mer distanserade mig från omgivningen. Och hur min personlighet förändrades. Från att ha varit en ganska glad person blev jag rädd, apatisk och utstrålade ett så starkt lidande att min mamma knappt vågade lämna mig ensam, trots att jag hade min dåvarande man hos mig. Han tog ju hand om barnen och kunde inte övervaka mig varje stund. Jag själv ville bara försvinna. I efterhand när jag tänkte gå tillbaka på den tiden förargas jag över hur vården bemötte mig. Jag skickade till psykakuten av en sjuksköterska på BVC där jag hade fyllt i ett skattningsformulär om mitt mående. Hon hade dessutom ringt till psykakuten innan jag kom dit och berättat hur dåligt jag mådde och att jag var på väg. Väl där minns jag inte mycket mer än att vi gick ifrån med ett recept på 100 stycken sertralin, antidepressiva och en karta lugnande tabletter. Jag skulle höra av mig om jag fick några biverkningar. Mer än så var det inte och jag fick gå hem. Några dagar senare satte jag mig på järnvägsspåret och jag hade blivit påkörd om inte det råkade vara signalfel just den kvällen. En ödesironi, men idag tackar jag för det. Jag vill avsluta med att poängtera att vi alla kan jobba suicidpreventivt, oavsett var vi jobbar, vem vi är och vilken bakgrund vi har. Vi kan alla arbeta för att samhället ska vara mer öppet för att prata om psykisk ohälsa. Att vi alla tar ansvar för att lyssna in varandra och ge varandra tid. Jag har mött anhöriga som förlorat sina nära i suicid. Deras liv blir inte detsamma igen. Deras sorg går inte att beskriva i ord. Alla frågor som de lämnas kvar med. Ilska mot en vård som kanske inte lyssnade, trots deras rop på hjälp. Ett suicid är den yttersta konsekvensen av psykiskt lidande. Det ska inte behöva ske i ett modernt samhälle. Vi som jobbar i psykiatrin måste aktivt arbeta för att skapa en säker vård som sätter patienten i första rummet, som lyssnar och bekräftar, inte ifrågasätter lidandet, utan istället försöker staka ut en väg till återhämtning. Mediciner kan behövas, men de är ett komplement till det medmänskliga bemötandet. Du och jag kan välja att lyssna på dem vi möter, ställa frågor, även om de uppfattas som obekväma. Orka stanna kvar en stund, även om det är tungt. Att stanna kvar, lyssna och bekräfta är att skapa tillit och trygghet och kan faktiskt vara det som får en person att ändra sig från att vilja dö till att istället vilja leva och skapa en ny morgondag.
Du har hört Linda Zetterström presentera sin mittårsrapport för Teatertribunalen. Musiken som spelades var Annars vore jag inte jag med Peter Jöback, Fix You med Coldplay, Rosa himmel med Molly Sandén, Lullaby med Nickelback, One More Light med Linkin Park, Call Me med Eva Törnelv. Fler mittårsrapporter hittar du på tribunalen.com och där poddar finns.